Det är inte enkelt att vara människa. Fantastiskt, ja, men också svårt. Och samma sak med våra relationer. Vi påverkas av så mycket och av så många. Ung som gammal matas ständigt med intryck. Vi jämförs och vi jämför. Vi funderar över vilka vi är och vilka vi vill vara. När vi människor är tillsammans så finns det alltid risk för missförstånd och konflikter. I familjen, i äktenskapet, i klassen, på jobbet, i fotbollslaget, i församlingen. Ändå så tror ju vi att den bästa platsen att vara på är tillsammans. Gud säger det till oss och om oss. Han vill ha gemenskap med oss och han vill vår gemenskap. Att vi ska vara tillsammans med varandra. Men hur gör man egentligen? Ja, det är ju det vi funderar på nu när vi har kommit fram till äktenskapet i våran femstegsraket. Och jag har grunnat på hur vi kan prata om äktenskapet idag utan att lägga bördor på någon. Hur kan vi prata om de goda förebilderna? Hur kan vi väcka det goda samtalet om äktenskapet? Många människor går igenom skilsmässor och kämpar med sina relationer. Och ibland så kan det ju kännas som att kyrkan inte längre har något att säga om äktenskapet. Jag vill i alla fall att vi försöker. De kristna idealen, de kan kännas omöjliga att leva upp till. Och därför är det också många som menar att vi måste sänka ribban. Framförallt när det handlar om sex och äktenskap. Men bara för att ett ideal är svårt att leva upp till så betyder ju inte det att det är fel. Eller som Alf B. Svensson formulerade. Vi tycker att det är rätt att älska vår nästa som oss själva, fast vi sällan lyckas. Kanske ska vi tänka så också när det handlar om sex, där de flesta av oss inte heller lyckas. Slutcitat. Och det mest centrala i kristen tro, det är ju att Gud förlåter. Han helar och upprättar och vill hjälpa oss. Också när det handlar om sex, relationer och äktenskap. Alla kulturer har genom alla tider haft någon form av äktenskap. En samlevnadsform som liksom accepteras och välsignas och stöttas av samhället. Och som har sina speciella ceremonier. Här i Brickebergskyrkan så har jag för första gången träffat par som lever i äktenskap som är liksom arrangerade av föräldrar och liksom har ett annat skyddsnät omkring sig än vad jag har varit van vid. Och det har varit så otroligt spännande att få lyssna till deras berättelser och lära känna dem. I Sverige så finns det två accepterade samlevnadsformer. Det ena är äktenskapet och det andra är sambo. Och när man ska titta på statistik över hur vi lever i Sverige så räknas liksom äktenskapen och samboförhållandena ihop. 1995 så fick vi registrerat partnerskap här i Sverige där personer av samma kön kan registrera sitt förhållande. Det förändrades sedan 2009 och kallas nu för samkönade äktenskap. Och de äktenskapen räknas ju också in då i äktenskapen när man tittar på samlevnadsformer i Sverige. I slutet på 2019 så var närmare 3,4 miljoner personer i Sverige gifta. Alla äktenskap tar ju slut någon gång, antingen genom skilsmässa eller genom att någon av parterna dör. Och tittar man på alla äktenskap som upplöstes under 2019 så hade de varat i genomsnitt i 30,1 år. De som upplöstes genom skilsmässa, de hade varit i 11,4 år. Och de som tog slut genom dödsfall, de hade varit i 46,8 år. Det är respektingivande siffror tycker jag. Nordea visar statistik på att det under förra året, alltså 2020, var 52 497 par som gifte sig. Och 24 210 par som gick skilda vägar. Sambo är ju en accepterad samlevnadsform idag. Men det är många som inte riktigt känner till hur det skiljer sig juridiskt från att vara gift. Enkelt beskrivet så kan man säga att huvudregeln är att är du gift så ärver den du är gift med före era eventuella barn. Och vid en skilsmässa så har man som gift då rätt till halva boet. Är man sambo så har man bara rätt till hälften av den gemensamma bostaden och de möbler man har skaffat tillsammans. Sambor ärver alltså inte varandra, oavsett hur länge man har levt tillsammans eller om man har gemensamma barn. Och då är det ju speciellt viktigt att tänka på att man skriver testamenten eller andra kompletterande avtal. För det är den närmaste släktingen som ärver en sambo. Det där blev ju tydligt för några år sedan i Sverige här när författaren Stig Larsson dog. Han är författare till Millennium-serien. Han hade alltså ett enormt stort bok, vad ska vi kalla copyright för sina böcker, som också hade filmavtal. Och när han plötsligt dog så stod hans sambo där utan rätten till allt det som liksom hade präglat deras gemensamma liv. Och det blev hans pappa och bror som ärvde de här rättigheterna, vilket fick enorma ekonomiska konsekvenser för henne. Och då gick det nog upp ett ljus för många. Aha, det är skillnad på att vara sambo och gifta sig. Men även i kyrkorna har det blivit vanligare att människor väljer att bli sambo. Och många menar dessutom att vara sambo har exakt samma värde som att vara gift. Att man värderar den samlevnadsformen på samma sätt som ett äktenskap. När min dotter Anna skulle gifta sig 2016, det är jag som viger henne. Då var det många i kyrkan som blev väldigt förvånade när jag berättade att hon skulle gifta sig. Och så frågade de mig, åh, är hon gravid? Hon är ju så ung. Och då fick jag ta ganska många samtal med jämnåriga mammor, alltså i min ålder, som hade döttrar som var lika gamla som Anna, som bodde sambo. Så jag fick säga, men hallå, din dotter är ju sambo. Ja, jo, och du har ju sagt att du tycker att sambo är lika med att vara gift. Menar du inte det då? Ligger det en annan värdering i det? Och så fick vi liksom prata om vad vi faktiskt menar när vi säger att det är samma sak. För på något sätt blev det liksom tydligt att man inte riktigt hade tänkt igenom det där fullt ut. Det kan ni också fundera på sen. Vad säger Bibeln då om äktenskapet? Ja, det finns massor med bibelord. Här ser ni en radda på bibelord som jag inte kommer läsa igenom. Men förra helgen så pratade ju Frida och Gustav Marklund om sex. Om sexualiteten som en eld. Och Bibeln säger att äktenskapet, det är liksom Guds stenring runt den här elden. Bibeln börjar med ett äktenskap. Det är mellan Adam och Eva. Och i den sista boken så avslutas alltihopa med ett bröllop mellan Kristus och församlingen. Det där är en otroligt stark symbolik. Guds utgivande kärlek, det är en förebild för hur två makar ska leva ihop. Det kan vi läsa i Efesierbrevet 5. Men nu ska vi läsa från första Mosebok 2, 18-24. Och jag läser ur Levande Bibel den här söndagen. Sedan sa Herren Gud, det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag ska skapa en kamrat åt honom, en hjälp som passar hans behov. Herren Gud formade därför av jord djur och fåglar av alla slag och förde dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Och vad han kallade dem fick de sedan heta. Men fortfarande fanns det ingen lämplig hjälp för mannen. Herren Gud lät om mannen falla i djup sömn, tog ut ett av hans revben och slöt till stället där han hade tagit ut det. Sen gjorde han en kvinna av revbenet och förde henne fram till mannen. Där är hon, utropade Adam. Hon är en del av mitt eget kött och blod. Hon är tagen ur en man och hon ska kallas kvinna. Det är därför som en man lämnar sin far och sin mor och förenar sig med sin hustru på ett sådant sätt att de blir en person. Och trots att mannen och hans hustru var nakna var ingen av dem generad eller blyg. En vigselgudstjänst ger liksom offentlighet åt makarnas kärlek och innesluter den i en större gemenskap i församlingen. Och så här säger vi i vigselgudstjänsten. Äktenskapet är ett förbund som har sin grund i kärlek, ömhet och respekt. Gud har skapat oss med förmågan att älska och ta ansvar. I äktenskapet förvaltar vi den gåvan tillsammans. Att bevara och fördjupa kärleken är en utmanande uppgift när man lever tillsammans som man och hustru. Så kan förutsättningar skapas för att under med- och motgång dela varandras liv i livslång trohet. Slut på citatet. Så här såg det ut i Dimbo kyrka 18 juni 1988. En väldigt ung Lena och en väldigt ung Arne. Och man kan ju tänka att det kändes så bra och sen levde de lyckliga i alla sina dagar. Som om det skulle vara så enkelt. Jag brukar tänka att det är väl ganska väl att vi människor inte vet allt som väntar oss runt hörnet. För då skulle vi inte riktigt våga göra allt det där som vi gör. För äktenskapet handlar så mycket, mycket mer om att välja varandra varje dag. Att tillsammans växa som människor, fördjupas i sin tro och på det sättet tjäna Gud och församlingen. Och att ens hem på något sätt ska kunna göra skillnad för andra. Det är ju fantastiskt att bli kär, att bli förälskad. Det där pirret i hela kroppen när man försiktigt håller en annan hand och börjar förstå att den jag har varma känslor för har varma känslor för mig. När han eller hon vill hålla min hand även inför andra människor och liksom visa att vi hör ihop. Det där är ju helt revolutionerande. Och idag tänker jag att det är som att den långa sträckan som vi faktiskt behöver gå från att börja hålla en annan människa i handen. Ni vet, lära känna varandra, träffa vänner och familjer. Den har liksom spolats bort. Och idag är det som att många väljer att gå från noll, om vi kallar det här när man håller handen, till sex. Och hoppar över alla de där stegen. Och samhället matar oss med sex. Överallt möts vi av det. Och är du inte nöjd, ja men då ska du byta partner. Dessutom så blir vi ganska fullmatade här i västerlandet med Hollywoodfilmernas liksom rosa skimrande bild av romantik, sex och äktenskap. Känslor som får luften att vibrera och gnistra. Och så tror vi att det ska vara precis som i filmerna. Enkelt. Till och med när man hoppar i säng första gången. Att alla vet precis vad de ska göra. Och att alla tycker det är fantastiskt. Men det är ju faktiskt inte så enkelt. Och handen på hjärtat. Sex är ganska krångligt. Särskilt i början. Och att då välja bort en person på grund av att vi inte liksom synkar, det tycker jag är otroligt märkligt. Det sexuella samlivet behöver tid. Och vi behöver få lära känna varann. Och då behöver vi stencirkeln. Vi behöver tryggheten av att veta att vi är älskade och valda och att vi stannar kvar hos varandra oavsett vad som händer. När jag ska viga par så är jag noga med att vi ska ha flera samtal innan vigseln. Inte bara för att planera själva vigselgudstjänsten utan framförallt för att kunna prata om de förälskades relation, deras förhoppningar och deras oro. Och jag gillar de där samtalen, för det ger mig liksom möjlighet att få ställa frågor som jag kanske inte skulle ställa när man möts över en fika bland andra människor. Och vi får igång samtal som inte är så enkla alla gånger. Jag brukar prata med dem om deras uppväxt och deras familjesituation där. Och deras syn på ekonomi, deras syn på sex, på tro och på barn. Och jag brukar faktiskt fråga dem vad som skulle vara orsak till att de väljer att skiljas från varandra. Det kanske är en märklig fråga inför en vigsel. Men jag tror den är jätteviktig att ställa. Och väldigt många par, de säger att det är otrohet som skulle få dem att vilja skiljas från varandra. Men statistiken visar att det väldigt ofta är de här vanliga vardagsfrågorna som rör ekonomi, barnuppfostran, hur man delar på ansvaret hemma i hemmet som sliter allra mest på par. Pelle Hörnmark, en pastorskollega inom pingströrelsen, han fick frågan: tror du att fler vigselsamtal skulle bidra till färre skilsmässor? Och han svarar: kanske. Man kan ju aldrig ha för många samtal. Men jag tror det skulle vara ännu mer effektivt att också erbjuda paren samtal när de hunnit vara gifta i ett eller två år. De insikter man fått ihop då, när man varit ihop ett tag, gör att man kan ha helt andra samtal. Vill man verkligen hjälpa människor att hålla ihop, så ska man göra insatser under de där första åren. Slut på citatet. Och jag tänker att jag ska ta er med i vad jag brukar ha med i vigseltalen. Alltså det jag säger till dem som gifter sig. Och ni får följa med där på den resan. För jag tänker att bröllop, de är viktiga. De är vackra och de är storslagna, fyllda av känslor. Ibland ganska dyra. I vissa fall alldeles för dyra. Vi har gäster som snyftar och skrattar. Programmet är viktigt. Ordningen. Att inte staka sig på orden. Att hitta rätt sånger. Blommorna, kläderna, allt spelar roll. Att ställa sig på rätt plats, till och med hur man håller händerna. I en vigselgudstjänst så lovar två människor varandra och Gud att de ska älska varandra och respektera varandra till livets slut. De har tänkt och planerat. Vi har pratat och funderat, skrattat och ändrat. Och trots att varje liten detalj spelar roll och ska minnas länge, så är det i grunden ganska enkelt att gifta sig. Äktenskapet däremot är svårt och invecklat. För nu ska löftena och respekten levas ut. Kärleken förändrar oss. Kärleken gör oss sårbara. Plötsligt drabbas vi av risken att förlora den vi älskar, att något ska hända den vi älskar eller vårt gemensamma liv. Men kärlek är inte bara något som drabbar oss och som uppfyller oss, någonting som vi hittar. Kärleken är lika mycket aktiv handling, ett val. Det är något vi väljer att göra, och de som gifter sig, de har valt varandra. Och det valet behöver göras varje dag. Att säga ja till varandra, det betyder ju också att säga nej. Till andra, till annat. Att gifta sig, det handlar om både att ödmjuka sig och att satsa allt. Att våga släppa kontrollen och foten i dörrspringan, att kasta sig ut. Och precis som Gandalf i Sagan om ringen, så behöver vi känna vår fiende. Och vi behöver säga: you shall not pass. Du kommer inte förbi. Jag tänker inte släppa in dig. Jag tänker inte släppa in det här som kan ställa sig mellan oss. Och för att kunna säga ja eller nej på rätt sätt, så behöver man be Gud om hjälp att se det där som kan såra och splittra. Ibland kommer det utifrån. Ibland så finns det inom oss själva. Mina känslor, mina tvivel, mina intressen. Tendensen jag har att sätta mig själv framför oss och vårt gemensamma. Och då är mitt råd, var ärliga. Lägg inte locket på utan fram med det i ljuset. För det där som vi försöker gömma undan, det har en tendens att växa och ta över. Ett av paren som jag vigde, de hade hemma i sin nya lägenhet möblerat ett rum där den ena sidan upptogs av hans datorer. Det var 4 skärmar som stod där. Och på andra sidan rummet så upptogs hela den väggen av hennes pysselverkstad. Den var fantastisk. Där kunde de sitta i samma rum med ryggarna mot varann. Helt inne i det där som gav dem glädje, inne i sitt skapande, inne i leken. Och jag tänker att det är viktigt att fortsätta ge varandra det utrymmet. Både i rummet så att säga, men också i livet som man delar med varandra. Men det viktiga är ju att se till att man vänder sig mot varandra, bokstavligt talat. Och gör saker med varandra och för varandra. Man behöver hitta balansen och vända sig mot varann och bygga på det gemensamma livet. För nu är det vi som gäller. Med ord, beröring och gemensam tid. Och är det någonting som jag tänker är svårt för många av paren idag, så är det just att landa i att vi ska gå före mig. Jesus har sagt det så enkelt och så starkt. Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Den gyllene regeln. Som i all sin enkelhet i själva verket är sprängstoff. Tänk hur världen skulle se ut om alla människor levde efter det. Den regeln kan man ha som ledstjärna eller som ett filter eller ett mönster för allt i äktenskapet. Hur man ser på varandra, hur man lyssnar till varandra, hur man pratar med varandra, hur man uppmuntrar varandra. Man kan ha det som ett filter för disken och för städningen. Det viktiga är att man ser och uppmuntrar varandras gåvor och möjligheter. Men trots all god vilja och all kärlek och alla försök så kör det allt som oftast ihop sig. Det hör liksom till när vi är människor. För oss kom den första konflikten när vi skulle ta hand om tvätten tillsammans den allra första gången. Arne, han var uppvuxen med en mamma som kunde mangla t-shirtar. Hade jag aldrig varken hört eller sett. Jag, om jag skulle göra något med mina t-shirtar, jag strök. Och där stod vi och bröt ihop över en strykbräda. Så fjuttigt, men ändå så tydligt. Det viktiga är ju alltid att komma ihåg att även om det kör ihop sig, så är det inte kört. Jesus är på riktigt och han bär alla äktenskap, alla individer och alla par. Vi vågar älska eftersom han har älskat oss först. Och hans nåd och kärlek är alltid större. Där finns det alltid mer att hämta. Det är grunden för vår tro, för våra liv och för våra äktenskap. Han är vårt hopp. Så till sist då, varför i all sin dar ska vi gifta oss? Jo, vi tror att äktenskapet ger kärleken ramar och rum. Ramar och rum som vi mår bra av. Äktenskapet och våra hem kan bli en plats där vi är och känner oss älskade, sedda, trygga och avslappnade. Där man kan lita på att de som finns här, de vill mig bara väl. Brené Brown, känd sociologiprofessor och författare, hon skriver i en av sina böcker: vi kan inte vara modiga i den här stora världen om vi inte har åtminstone en liten trygg vrå där vi kan bearbeta rädslan och motgångarna. Slutcitat. Jag tänker att vi ska skapa den vrån för varandra. Ett hem där man kan släppa ner axlarna, andas ut och hämta kraft och veta att vi är älskade. Där vi hjälper varann att växa och mogna och våga. I bästa fall så kan också relationen bära och rent av fånga upp andra människor. För vi är till för fler än bara oss själva. Ert uppdrag, should you choose to accept it, det är att öppna dörren till era rum och göra världen lite bättre, lite vackrare, lite roligare och lite lättare för fler. Ni är ett team. Ni ska samarbeta. Och om ni bara vill så kommer det alltid finnas uppgifter för er. Och ni är aldrig ensamma. Gud är med er. Gud är med oss. Må vi lära oss att vila i det. Vi ber tillsammans. Herre, tack att du som ser oss allihopa och känner oss inifrån och ut också ser den som just nu kämpar med sin relation, sliter i sitt äktenskap, som är beredd att ge upp, som inte ser någon ljusning eller något hopp. Jag ber att du ska visa dig för dem. Jag ber att du ska komma med ljus och sanning, och jag ber att du ska komma med din närhet och med din kärlek. Och tack att du ser den som innerligt längtar efter att få dela livet tillsammans med en annan människa. Tack att det är en längtan av dig, för du vill gemenskap. Och jag ber dig, Herre, visa din väg. Låt kärleken växa och spira. Låt möten ske när tiden är rätt. Och tack för att du bär oss allihopa och vill vårt väl. Amen.